Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Programmet som följer är en del i serien om Örnsköldsviks industrihistoria.
Välkomna till Radio Nolaskogs och serien Industripratarna. Jag heter Karin Bergström och idag ska jag berätta om livsmedels- och beklädnadsindustri i Örnsköldsvik. På torget i Örnsköldsvik så står en staty föreställande en sörkörare. Sörkörare var bönder som vintertid lastade sina slädar med produkter från gården och åkte söderut med sina varor. Sörkörarna var inte bara bönder, de var nolaskogsare. Nolaskogs är landet norr om Skuleskogen och söder om Malingen, som också är en skog söder om Nordmaling. Idag kan vi helt enkelt kalla det för Örnsköldsviks kommun. Ludvig Nordström, Lubbe kallad, gjorde en resa genom Sverige redan 1930 på uppdrag av Kooperativa förbundet. Uppdraget var att skildra hur svenska bönder byggt upp andelsrörelser. Boken heter Bondenöden. När Lubbe kom till Örnsköldsvik skriver han, och jag citerar: "Enligt vad jag nu fick höra runt Örnsköldsvik skulle sörkörarna ha lämnat i arv till bygdens folk ett utpräglat affärssinne, och som bevis härför pekas på den rikt utvecklade handslöjden, speciellt i Själlevads socken alldeles intill Örnsköldsvik." Slutcitat. Nolaskogsarnas näsa för affärer var alltså vida känd. Den här känslan för handel och köpenskap kallas Nolaskogsandan. I slutet av 1700-talet blev sörkörarna allt företagsammare. De lastade sina slädar inte bara med det som producerats hemma på gården, utan också det med det som fanns i granngårdarna och från inköpsresor till lappmarken. Det var de här nolaskogsarnas affärsverksamhet som fick de styrande att anlägga en köping, en marknadsplats i norra Ångermanland. Mot slutet av 1800-talet tog det traditionella sörköreriet slut. Istället kunde export och import av varor ske med fartyg och per järnväg. Kvar fanns i alla fall Nolaskogsandan. Under 1900-talet ledde den till en rad företag med rötter i sörköreriet. En av de första som satte Örnsköldsvik på kartan var Leon Ödmark, kaffekungen. Han var en typisk nolaskogsare. Han köpte in varor, förädlade om och sålde vidare. Ödbergs företag Kolonialvaruimportaktiebolaget grundades 1896 och blev snabbt Norrlands största företag. Man importerade kaffe, rostade det och sålde det vidare ut i alla världens hörn. Under första världskriget ordnades till och med transithandel med kaffe och potatis till Finland och Ryssland. Leon Ödmark ansågs i början av 1900-talet som den största kaffeimportören i Sverige. Kafferosteriet i Örnsköldsvik var världens nordligaste. Kaffeimporten till Örnsköldsvik upphörde i början på 60-talet. Orsaken var att man hade börjat sälja färdigmalt kaffe på burk. Jo då, det var Leon Ödmark som genom sina kontakter i utlandet kunde köpa delarna till lyxbilen Delaunay Belleville till Örnsköldsvik. Låta montera ihop dem och sen sälja dem till välbärgade kontakter i utlandet. Vi ska ta och lyssna på lite musik nu. Vi ska lyssna på Hugo Alvéns polka från Roslagen ur Den förlorade sonen, eller kort och gott Johansson. Traditionen att konservera kött genom att röka det är gammal. I Örnsköldsvik har den utvecklats till industri. På 30- och 40-talen fanns 4 av 5 renköttsrökerier i Själevad. Den femte fanns i Gällivare. Idag finns bara ett kvar, Bergströms rökeri i Gårdnäs. Företaget grundades av Nicanor Bergström 1906. Det är fjärde generationen som driver företaget idag. Företaget har utvecklats till ett delikatessföretag och är störst i världen i sin bransch. Grannen med Bergströms rökeri i Själevad ligger Hägges bröd. De två kusinerna Tage och Torsten Häggström startar, som man brukar säga, med 2 tomma händer. Tack vare en travvinst på 750 kronor 1956 kunde de köpa ett gammalt bageri och förverkliga sina drömmar. I början bakade man bara sockerskorpor. Torsten var bagaren som stod för recepten. Tage var försäljaren som for runt till butiker till en början i Örnsköldsviksområdet och sålde kakorna. Det låg rätt i tiden med den här typen av bröd. I slutet av 50-talet hade många hemmafruar börjat förvärvsarbeta och hade inte tid med kakbak. Tack vare en förträfflig säljorganisation och tilltalande förpackningar, en papp- eller plastbricka med kakorna i cellofanomslag, blev produkterna en succé. Idag ägs företaget av ett danskt bolag, men verksamheten i Själevad fortsätter. I början av 50-talet fanns det mer än 60 bagerier och konditorier i Örnsköldsviksområdet. En av dem fanns i Järved och ägdes av Axel och Alfred Vedin. Det var förmodligen ett av de första bagerier i Norrland som hade elektriska ugnar. Vedin upptäckte att efterfrågan på marsipan och mandelmassa ökade. Skillnaden på dem är att marsipan innehåller mer socker. Vedin såg, som en äkta nordaskogsare, möjligheten. Han startade helt enkelt en egen tillverkning av mandelmassa, örnmassa. Man höll till i gamla bryggerigården vid Victoriasplanaden mot Bergsgatan. Lager och kontor hade man på andra ställen i stan. 1962 köpte Vedin Bergholms skola och verksamheten växte. 1976 producerade man 50 ton mandelmassa i veckan. När företaget var som störst på 80- och 90-talen hade man 30 anställda och en omsättning på 30 miljoner om år. Kunderna fanns i hela Norden och i Tyskland. 2001 var framgångssagan Örnmassa slut. Företaget hade köpts upp av danska Odense som la ner verksamheten. En gammal tradition i Norrland är tunnbrödbakning. Redan för 70 år sedan började man också baka tunnbröd maskinellt i Nordingrå. 1962 började Erik Karlsson baka tunnbröd för hand på Sundåsen i Gene. Efterfrågan gjorde att man måste lägga om produktionen. Karlsson köpte en nedlagd konsumbutik och installerade flera ugnar. Han anställde också fler som kunde kavla och grädda. 15 personer bakade 700 kilo tunnbröd för hand per dag. 1974 flyttades bageriet till Bredbyn tack vare lokaliseringsbidrag. Då började man successivt gå över till maskinell bakning. Man behöll namnet Genebröd. Ett tag var man Europas största i sin bransch. Idag ägs företaget av Polarbröd och bakningen går vidare. Ska vi lyssna på musik igen? Vi ska lyssna på Jan Johansson och De sålde sina hemman, eller också som den också heter, Emigrantvisa. Thank you. Mejeriproduktion får man väl också se som en industri, även om produkterna ofta stannar i närområdet. Ett undantag är osttillverkning. 1944 byggdes ett nytt mejeri i Kroksta Gullänget. Redan från början bestämdes att man skulle satsa på en ny ost. Försöksverksamheten pågick i nästan 20 år. 1963 hade man fått fram den smak man ville ha. En rundpipig hårdost av emmentalertyp. Namnet på osten blev Grevé. 2001 la Milko ner all verksamhet i Kroksta. Osttillverkningen flyttades till flera olika mejerier. Idag är Grevé-osten den fjärde populäraste osten i landet. Man märker när man gör en sån här sammanställning av företag att de har det gemensamt att de startats av entusiastiska entreprenörer, för det mesta män, och att företagen har blivit framgångsrika och sedan köpts upp av någon större i branschen. En verksamhet som inte riktigt gått den vägen är surströmmingsindustrin. Det var ju fiskare från bland annat Gävle som fick rådet att ta tillvara den rikedom av fisk som fanns i Bottenviken. För att konservera strömmingen använde man sig av en urgammal metod där det inte behövdes så mycket salt. Metoden kallas syrning. Idag är det ju populärt att med samma metod syra grönsaker. Centrum för modern surströmmingstillverkning har under 100 år varit Ulvön. Legendariske Fridolf Nordqvist, Ulvekungen kallad, samordnade surströmmingsproduktionen på 50-talet och var verksamhetens ansikte utåt. På 30- och 40-talen övergick man från lagkärl till plåtburkar för förvaring av surströmmingen. Sex bröder Hanell började tidigt att lägga in salt och surströmming. Behovet av större lokaler gjorde att man byggde ett salteri i Skaxhamn. För att få ett bra varumärke på surströmmingen köpte Gösta Hanell, som nu var ensam ägare till salteriet, namnet Röda Ulven av bröderna Dalin på Ulvön. Gösta Hanell byggde också upp en tillverkning av plåtburkar och tomfat i Örnsköldsvik. En tillverkning som senare flyttades till Falkenberg. Idag är Röda Ulven en av Sveriges största surströmmingsproducenter. Det är nog mycket tack vare en framgångsrik marknadsföring, framförallt av Ruben Madsen på Ulvön, som varumärket har blivit så känt. Då är det dags för lite musik igen. Nu ska vi lyssna på Allegrot ur Drottningholmsmusiken av Heinrich Roman. Thank you. Ni lyssnar till Radio Nolaskogs och Industripratarna. Jag, Karin Bergström, berättar om livsmedels- och beklädnadsindustri i Nolaskogs. Sörkörarnas främsta produkt var linnetyg. I mitten av 1700-talet blev linproduktionen en viktig inkomst både för landet och Nolaskogsbönderna. Här tillverkades Europas finaste lin. Framställningen kom att bli en regelrätt industri. Alla var engagerade i såväl odling som spinning och vävning. Det inrättade skolor i spinning i Nätra och i Själevad. Spinnerskorna var eftertraktade på äktenskapsmarknaden eftersom det var ett lönsamt arbete. Väverskor från Ångermanland skickades söderut för att lära upp vävare på andra håll i landet. Dåvarande landshövdingen Per Abraham Örnsköld la ner mycket arbete på att öka produktionen av lin. Under 1800-talet kom bomullen och den blev snart ett alternativ till linet. Nu måste jag få läsa ett stycke ur Lubbe Nordströms bok Bondenöden från 1933 igen. Lubbe har kommit till en gård i Örnsköldsviksområdet. Och nu läser jag. Denne man syr sportpälsar, sa ciceronen, och hämtade ut bonden. Han kom ut i vadmar, laddor, barhuvad och för vinden fläktande färglöst hår, stilla blåögd med nästan lika färg i ögonen som jätterna, blyg. Nå, Bylund, sa ciceronen, hur många pälsar syr ni per år? Ja, svarade han, jag vet inte. Jo, nu vet ni det. Ja, 200? Ja, säg för 600. 600, sa jag häpen. Ja, vissa år vill säga. I regel då? Ja, en 300-400. Syr ni på maskin då? Ja. Och vem skär till? Jo, det är nog jag som gör det, jag förstås. Men vad beror antalet på då? Jo, om det är varma eller kalla vintrar. Men ni har väl hjälp? Ja, det är för en eller två jäntor som hjälpt till och syda förstås. Och vilken är er förläggare? Det är en skinnhallare i Örnsköldsvik, svarade ciceronen. Och han säljer dessa plagg över hela landet. Vidare är en hemmansägare här i Själevad. Han är den största förläggaren. Han reser själv till skinnmarknaderna i Leipzig och London och följer noga rörelserna på hela världsmarknaden. Hur många bönder här i Själevad sysslar med denna binäring? Ja, 100-150 stycken. Socknen har närmare 300. Så då förstår man vad dylik hemmaindustri betyder. Och där var det slut på citat. Hantverkstraditionen kom i slutet av 1800-talet att inrikta sig på ullhantering och pälstillverkning. Till Köpingen Örnsköldsvik kom färgare Bergman i mitten av 1800-talet. Och han hade en vadmalsstamp i Nordanås. Han färgade vadmalen som ett ulltyg och skräddare sydde upp herrkläder. Idag finns namnet Bergman fortfarande kvar i en affär som säljer herrkläder i stan. Ull bearbetades också till filtar, bland annat i Moliden. Där fanns det en filtfabrik ända fram till 50-talet. Man filtade också ull till så kallade luddor. Luddmakare Johan Jonsson i Bilsjö i Själevad började redan 1909 tillverkning av luddar, get och vargskinnspälsar. De stora pälsarna användes av de som åkte släde eller häst efter häst, men också av de som åkte bil. Så småningom övergick Jonsson till finare pälsar, så kallade pälskappor. Jonsson var en äkta nolaskogsare. Han hade förmågan att fylla alla behov och även skapa nya. I Överhörnus byggde han en fabrik som tillverkade i princip allt i kläväg för både män och kvinnor och barn. Han öppnade butiker i allt större orter i Mellannorrland, i Bredbyn, Åsele, Tärna, Arvidsjaur, Sorsele och så vidare. Han åkte på mässor i Europa, bland annat till Leipzig, och sålde pälsar och köpte skinn. Det är alltså om honom man pratar i citatet nyss. Samtidigt som Jonsson drev denna verksamhet skötte han sitt ärvda jordbruk, födde upp nötdjur och travhästar. Jonssons fyra söner tog över företaget. Fabriken och butikerna lades så småningom ner, men affärsverksamheten fanns kvar ända tills 1990-talet. Var det dags för musik igen? Alice Babs sjunger Tula hem, Tula vall.
Tula långt åt mossen, kol fick jag när jag kom hem, kol fick jag i påsen. Mjölken var både gul och blå, osten såg jag lite å, smöret smakte jag aldrig. Tula hem och tula vall, tula långt åt mossen, kol fick jag när jag kom hem, kol fick jag i påsen. Mjölken var både gul och blå, osten såg jag lite å, smöret smakte jag aldrig. Tula hem och tula vall, tula långt åt mossen, kol fick jag när jag kom hem, kol fick jag i påsen. Mjölken var både gul och blå, osten såg jag lite å, smöret smakte jag aldrig.
Nordaskogsarna hade goda affärskontakter med lappmarken. Man köpte främst skinn. Sedan gammalt var skinn och pälsberedning en viktig bisyssla för bönderna. I Nordaskogs tillverkade man pälsar ända fram till millenniumskiftet. Största delen av pälstillverkningen gjordes i hemmen. Hemindustrin var mycket viktig, inte minst för kvinnorna. Det fanns i alla fall två pälsfabriker, en i Bildsjö som ägdes av den tidigare nämnde Johan Jonsson och en i Domsjö, Sundelins. Med rötterna i Sörköreriet bildades 1853 företaget Edlas Päls. Länge hade man tillverkningen i Billa, men sedan ett tiotal år tillbaka har man butik på Storgatan i Örnsköldsvik. Försäljningen av pälsar har upphört. Istället har man specialiserat sig på ytterplagg i textil och läder. En viktig del av pälsindustrin var pälsdjursfarmerna. De fanns på många håll men är nedlagda idag. Från fiskindustrin fick man foder till djuren. Jag har nämnt uttrycket med två tomma händer och jag har berättat om den företagsamma Nordaskogsan. En av de bättre exemplen på det här är Johan Hägglund i Järved. Han var anställd på sågen i Järved och för att bättra på inkomsterna började han skära till, jag förmodar att det var arbetshandskar, på fritiden hemma i köket. Han fick en skräddare som hade symaskin att sy ihop handskarna. Affärerna gick bra och Hägglund kunde skaffa bättre lokaler och utöka sortimentet. Det blev tillverkning av så kallade lappskor, slädpälsar och pjäxor. Ja, man tillverkade till och med skidor och stavar. Det mesta av tillverkningen var som hemarbete. Man byggde en skofabrik i Järved och i början av 40-talet när företaget var som störst hade man 200 anställda. I början av 60-talet köptes företaget upp och verksamheten lades ner. Det fanns två skofabriker i Järved. 1927 startade NH Hägglund postorderföretag och sålde skor. I mitten av 30-talet byggde han en skofabrik och satsade också på socktillverkning. Sockorna stickades i hemmen. Företaget ägde maskinerna och körde ut materialet och hämtade färdiga produkter. I Örnsköldsvik fanns under en period 4 skofabriker. De 2 i Järved, Självats sko- och läderfabrik i Överhörnes och Elvings skofabrik i centrala Övik. Elvings skofabrik hade flyttat från Bredbyn och höll till i det som idag är kulturfabriken vid Resecentrum. Kvar i Bredbyn var det nödvändiga garveriet som idag finns att se på Länsmuseet i Murberget i Härnösand. I slutet av 50-talet köptes Elvings upp av Docksta skofabrik som har rötter i Bjästa. I Bjästa startade Bengt Börjesson 1899 ett garveri och så småningom började man tillverka handskar. Ett företag som växte och blev stort i Bjästa. Lågkonjunkturen på 70-talet knäckte företaget. Idag finns Börjessons i Trosa och säljer handskar via nätet. Vi ska höra bland annat Oskar Lindberg spela gammal fäbodsalm. Thank you. Hittills har det bara handlat om män som företagare. Men det var väl så det var. Men det finns faktiskt undantag. I mitten av 1800-talet började Märta Stina Abrahamsdotter, som var ogift, att sälja plagg som hon stickat, vantar, mössor och tröjor i Arnönsjö. Under de sista åren av sitt liv stickade hon och sålde så kallade fälltecken, som blev baksidan på fällar att ha i sängar eller slädar. Hennes mönster med motiv från naturen, hennes färger och tekniken att inte ha löst hängande trådar på baksidan av arbetet har beundrats av många. En annan stickerska och företagare var Stina Hägglund. Hon var född på 1870-talet. Hon fick polio som barn och var förlamad i benen. När hon var 18 år fick hon en stickmaskin av sin mor. Stinas stickade produkter sålde bra och därför skaffade hon fler stickmaskiner och hade hemarbetare som stickade åt sig. Hon öppnade butiker i Umeå och Örnsköldsvik. Så småningom byggde hon ett hus på Örnsköldsgatan i Örnsköldsvik och hade en stickfabrik i källarplanet. Huset var rosa och kallades i folkmun Skärgården. Som mest hade Stina Hägglund 50 anställda, där cirka hälften var hemstickerskor. Det var också många kvinnor som startade affärer i Örnsköldsvik. Frida Sjöblom som sydde blusar, nattlinnen och förkläden och sålde i sin butik. Systrarna Frånberg som hade en pappershandel och systrarna Gummesson med damkonfektion. Värt att nämnas i det här sammanhanget är en företagsamhet som är utdöende men med rötter i gamla hantverkstraditioner. Jag tänker på modistyrket. Idag har damer hatt bara vid alldeles speciella tillfällen. På 40- och 50-talen hade alla damer hatt nästan alltid. Då fanns i Övik flera hattbutiker, både Frisens på Storgatan, Modmarge på Centralgatan och Häggströms mode i Gullänget. På Skolgatan fanns Hattnytt. Idag finns fortfarande den butiken kvar. Ägaren Anna-Lisa Olsson driver ännu sin butik på Nygatan vid 87 års ålder. Nu återstår den fantastiska berättelsen om frukthandlarsonen i Övik som försett hela världen med funktionella fritidskläder. Men den historien får ni inte höra nu. Senare i vår får ni höra berättelsen om Åke Nordin och fjällräven. Nu ska jag tacka för mig och som avslutning så ska vi lyssna på Nils Landgren och Johan Norberg som spelar Get Here ur skivan Chapter 2. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs. You can reach me by railway. You can reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope, take a sled and slide down slope into these arms of my hide. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze of hope. I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us, always something to get over. But if I had my way, surely you would be closer. I need you closer. You can windsurf into my life.
take me up on a carpet ride. You can make it in a big balloon, but you better make it soon. You can reach me by caravan, cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can. Surf into my life, take me up on a carpet ride. You can make it in a big balloon, but you better make it soon. You can reach me by caravan, cross the desert like an Arab man.
Nu minns gubben av Stig Åke Stålnacke. Uppläsare är hans dotter Kristina. Thank you.
väsen. Hon tultade. Med det menar jag att det lilla livet tog sig fram stapplande, trevande. När den lilla försökte gå så kunde hon hamna var som helst. Hinder klarade hon ofta genom att vara smart, full i fan. Vid en liten bro gick hon ner på knä och klättrade. Jag beundrade ungens sätt att ta sig fram. Beundrar fortfarande hennes smarta framfart. Hennes namn blev Kristina. Barn skulle heta Kristina på den tiden. Det här var för ett halvt sekel sedan. En liten tös, yngst i flickskaran, tystlåten då. Stapplande fram i det norrländska landskapet. Kristinas stora ögon gjorde något med mig. Hon kunde fästa blicken vid mig och inte släppa. Som om hon hypnotiserade mig. Jag har aldrig glömt ettåriga Kristinas blick. Jag är en urbota äkta romantiker. Därför ingöt jag en speciell betydelse i Kristinas magiska, märkvärdiga blick. Hon tog in världen och livet med den där blicken. När hon såg på mig så ingick vi ett förbund. Med den lysande blicken tog hon sig raka vägen in i mitt liv. Jag hade lyckan att hitta ett halvsekel gammalt foto på vår Kristina. Hennes ögon lyser stora, vackra, nyfikna och levande varma på den bilden. I den bilden finns kärleken till vår älskade ungjävel sammantagen. Där ler hon mot oss, gluggen mellan framtänderna. På huvudet hettan och en liten klar droppe saliv i mungipan. Knappast ett år och barnets renhet och uttryck av något absolut i hela sitt väsen. Ett alldeles öppet ansikte. Blankt som en spegel och mjukt som en varm dröm. Och igen dessa ögon, stora varma brunnar. Det var det barnet som den gången såg på mig. Och det var den ungen som för alltid vann mig. Jag levde i glädje och sorg, i livets skrot och diamanter. Men hur allting var och blev så finns det en blick från den lilla Kristina som beseglade mitt öde. Så ser jag igen och igen dina ögon på ett foto och jag tänker, tack du liv som gav oss dig. Tack du lilla underbara unge som kom till oss med dina stora ögon och din stora kärlek. Brev till en ung man. Det kom ett brev. Inte om vinbärsbuskar eller körsbärsträd. Nej, brevet handlade om revolt, ungdomstankar och kamratliga handslag. Du var aningen stolt över att du kunde per brev konversera med en gammal gubbe, det vill säga undertecknad. Det kom ett brev från en brådmogen yngling som köpt en biljett till den lockande vuxenvärlden. Jag döper dig nu, min brevvän, till Axel. Välkommen Axel. Välkommen i det kaos av längtan, vrede, rädslor och allt det andra som du ju redan har prövat. Så löjligt av mig att tala till dig som du vore ett barn. Du är uppenbarligen vuxen nog att ta ordet revolt i din mun. Men löjligt av mig ändå. För jag vet ju att de allra flesta barn och ungdomar har just protesten och revolten som livskraft. Men min gode Axel, du har nu begynt att artikulera din avsky mot det orättfärdiga. Du har så att säga börjat tonsätta dina känslor. Jag blir rörd när du avslutar ditt brev till mig med kamratliga hälsningar. Då minns jag plötsligt ett annat brev. Brevet från en gammal man. Han heter C.J. Björklund. Var en släkting och tillika redaktör för den syndikalistiska tidningen Brand. Där sprang många av arbetarförfattarna som barn i huset för att sälja en dikt eller novell för en femma eller tia. Slantar till mat och husrum. På den redaktionen, berättar C.J. Björklund, träffades också Moa och Harry Martinsson för första gången. Det som skulle bli en klassisk, skandalomsusad och gripande kärlekssaga. Och precis som du, Axel, skrev C.J. Björklund förtroendefullt till mig som vore jag en vuxen man. Jag var bortåt 17 år då. Han var väl 75 och han gav mig förtroenden. Han fick mig att växa. En ung man, ivriga brev, brådmoget. En gammal mans brev, erfarenhetsrikt. Men de båda breven avslutades med de ömsinta kamratliga hälsningarna. Gammal och ung, samma tro på människans förmåga till förändring. Samma inställning till kravet på ansvar. Den likgiltige smiter. Hos dig, Axel, och hos C.J. Björklund finns inte likgiltigheten och smitningen på kartan. Jag är nu, som du vet, gammal, ensam och aningen trött. Jag har inte längre din och C.J. Björklunds kraft och energi. Med en kär hustru på vårdhem, älskade barn alldeles för långt borta, en trasig skrivmaskin och fyra katter, ja, då kan ju tillvaron bli en aning trist. Jag målar en och annan tavla, skriver något kosseri ibland. Detta är mitt liv. Jag har flickor, flera flickor. En död, det var hon med det underbara skrattet. Och så en som jag något skamligt smiter undan. Denna förbannade feghet. Flickorna, ja. Rikedomen i mitt liv. Ja, Axel, där har du mitt liv. Mitt liv i en liten box. Du ville ju veta. En sak tror jag är inympat i töserna. Nämligen tron på nödvändigheten, den absoluta, att få vara del av skapandet av ett samhälle som bygger på rättvisa, verklig rättvisa, det vill säga lojalitet med det svaga. Då säger kanske någon, ja, men alla vill väl skapa ett rättvist samhälle. Men jag svarar, nej, det går inte att påstå något sånt. Se på fattigdomen runt omkring oss. Se på tiggarna. Se på de ensamstående föräldrarna som tvingas säga nej till sitt barns önskan om en tur till Gröna Lund. När man ser detta så klingar de högtravande orden om jämlikhet och rättvisa grymt falskt. Det är den kampen för ett anständigt liv, Axel, som du ska föra. Du och dina vänner. Ni ger mig hopp. Kamratliga hälsningar. Gustav. Den första lilla varningen kom och togs väl emot så där i förbigående. Vid ett ultraljud så var något ben lite böjt, lite krumt så där, som om det vore en bagatell. Sen kom Gustav och plötsligt var väldigt mycket fel. Inte bara den smärtfulla nedkomsten utan också på en gång alla felen. Alla skavanker som skulle hopa sig till något stort och tungt och hela tiden utmanande. Som om det gällde livet, vilket det gjorde. Men Gustavs mamma är en kämpe. Hon lever med öppna spjäll. Hon har sedan tidiga år vetat om att famna livet. Ibland har jag tänkt över det omvända, när hon till exempel tröstat sin far i hans tyngre stunder. Om hon står inför två svåra val så väljer hon eller hittar ofta ett tredje alternativ, ett godare. Sonen, Gustav, mitt barnbarn, var ett kärleksfullt slitgöra. Mellan lokalsjukhuset i Örnsköldsvik och regionsjukhuset i Umeå reste de igen och igen och igen. Frågar man om vad som främst felades med Gustav så får man veta att det var något med andningen. Men mer också, mycket mer. En diagnos, icke förenligt med liv. En mammas och pappas orubbliga kamp tar vid. En kamp för liv. En kamp för Gustav. Gustav skulle igenom. Kristina ringde läkare, professorer och alla som kunde sitta inne med kunskap om det svåra. Kristina slet som en nordsvensk häst. Men så dog pojken. Slutade andas vid en helikoptertransport mellan Örnsköldsvik och Umeå. Kristina åkte bil hem med sitt lilla döda barn i famnen. Där ser jag kärlekens bild. Hon lämnade honom aldrig. Jag vet inget barn som sin död till trots är så levande i tårar och glädje. Vi tar honom fram ur skuggorna. Trascykeln. Du bor inte här längre, men din röst ekar ännu i mig. Din varma kropp och din lågmälda röst finns inte i dessa rum. Du är någon annanstans nu, bara inte här. Men vårt liv tillsammans är förvisso inte slut. Du finns ju med ditt varma blod och din heta oro någon annanstans. Din röst ekar inte i mig. Men visst dröjer du ännu kvar i mitt hjärta. Din ömhet, den dagliga, kunde vara som ett täcke av ekorrskinn, trösterikt. Och din plågade och plågande oro var ibland jävlig som en trasig cykel. Med en kedja som gång efter annan hoppade ur led och ställde till med elände. Som var du här och sån är du även nu, men inte här. Inte hos mig, inte hos katterna och mig. En gång för 40 år sedan kom du fram till mig och ställde en idiotisk fråga. Jag trodde du var galen, men du var bara ensam. Inte så bara förresten. Du var jävligt ensam. Och det var den kvällen som vi blev ensamma tillsammans. Och på den vägen är vi. Du nu där borta i hus B med din ensamhet. Och jag här med min längtan efter din bipolära ryggsäck. Jo, jag lärde mig efter ett tag att det var den spännande, påfrestande färdkosten som gjorde dig till den levande, roliga, svåra människan. Nu är det ibland andra som får le åt dina egenheter emellanåt. Ja, jo, du beställde inte 5000 påsar hyacintfrö som bipolära plägar göra emellanåt. Men du skrev ett vackert och upprört brev till den svenska akademin och uppmanade dem att ställa in utdelningen av Nobelpriset i litteratur som protest mot nedläggningarna av en himla massa biblioteksfilialer. Så härligt blåögd kan bara en bipolär barnbibliotekarie vara. Det var du, min kära. Och det infallen finns nog kvar även idag. Men jag har inte det kloka, vackra, påfrestande och djupt mänskliga infallen in på min hud längre. Och du, min Gud, i det ljusblå, vad jag saknar närheten. Trascykeln som alltid krånglar och de glänsande infallen som ofta glittrade av skönhet. För det var ju, är ju, i dem som kärleken har sitt hem. Din kärlek, min bipolära kamrat och oskattbara älskling är inget mindre än granne med Gud. Så nu då, min hustru och vän, fortsätt att oupphörligen ringa till mig och hjälp mig att hitta en bit mening i livet genom att få använda din mycket speciella karta och kompass. Den som har en pil som bara pekar mot kärlekens under. Jag längtar. Kom snart. Din Stålis. Söndagsskolans hårda bänkar. Vi var på sin höjd en tvärhand höga och snubblade vägen fram till Själevad kyrka. Någonstans på kyrkbacken fanns ett minnesmärke. Tror det var i form av ett gjutet kors. En erinran om att det här en gång på medeltiden stått en gammal kyrka. En kyrka som rivits, som så många andra medeltidskyrkor i vårt land. Det går an att sörja den gamla kyrkan. Och man undrar verkligen vad som varit motivet till detta barbariska rivningsraseri som drog fram över kyrkosverige. Var det månne högfärd? Men så fick ju istället Själevadsborna en ny, sällsynt, vacker kyrkobyggnad att stoltsera med. Pärlan. Och i mina minnesbilder om träffpunkter så ska kyrkan vara med. Där gick vi i söndagsskola. En skola för Jesu lära. En skola som berättade om Guds helighet och som gav oss sånger som hette salmer. Men hur kan en sexåring förstå ordens innebörd i trygga rekan ingen vara? Hela min barndom trodde jag såklart att den handlade om en båt. Trygga rekan. Precis som Hosianna Davidsson, självklart var en sång om tösen Anna Davidsson. Hur skulle vi kunna förstå något annat? Hur skulle vi kulspelande arbetarungar förstå den vokabulären? Idoga och ambitiösa fröknar gjorde inte precis söndagsskolan till muntra stunder i mitt barnaliv. Det var svårt att sitta still. Det var hårda bud på den tiden. Träbänkarna gjorde väl sitt till för att göra söndagsskolebesöken aningen hårdsmälta. Och teologin lika så var väl så inlindad i fromhet och högtidlighet att man emellanåt kände sig aningen främmande. Nådens ord satt hårt inne. Det var mer andakt än vad en sexåring kunde ta in. Men ändå. Det blev ett möte med en annan värld än den flärdfria arbetarvärld som många av oss hade som vardag. Vi var ju barn till torpare, bönder, mjölkerskor, grovarbetare, städerskor och bryggeriarbetare. Men stunderna blev i alla fall en liten förströelse och luftombyte för oss parvlar på söndagens förmiddag. Jo, högtravande och svårbegripligt var det kanske. Men vi ungar knallade ändå dit, både i vinterns snögrepp och sommarens gassande sol. För där fanns ju ändå magi och guldstjärnor för plikttrogen närvaro. Poesi och julfest med påsar till alla. Och över alltihop, om inte lyste, så åtminstone anades en välsignande Gud. Min första kärlek. Hon kom raka vägen in i våra liv. Hon kom med värme, omtanke och klokskap. Hon var som moster Henny. Hon var liten och snäll. Jag talar inte om våra mödrar. De är ju så självklara som första kärleken att inget väl kan mätas med det. Nej, jag talar nu om den kärlek som uppstår när man som nyklippt 7-åring med skrubbsår på knäna och tvagade händer möter sin livs första skolfröken. Det var dessa damer, utbredda i hela vårt långa land, som tog emot oss vid höstterminens start. Damer, inte så sällan ogifta. Och de som skapade grogrunden hos oss för kunskap, ordens äventyr och sagans värld. Och tänk att hon tog oss i famnen eller handen och förde oss varligt in i bildningens värld av allt det fantastiska som väntar oss. En värld där mor är rar och far ror. Min fröken hette Hedvig Norén. Många har jag mött i livet och många har jag glömt, men inte Hedvig. Hon är inskriven med guldskrift i mitt livsbok. I småskolan i Baskemölla hette hon Brita. Och någonstans i Värmland kunde hon till och med heta Selma Lagerlöf. Hedvig och Brita och Selma var för sig våra första ciceroner som med varm hand tog oss ut i lärdomens universum. Och att rakhetens kunskap ändå lurade i oss bakvägen var något vi förstod först senare. Vi lärde oss att 2 gånger 2 är 4, att alltid stavas med 2 L. Över dessa lärarinnor skulle jag vilja bygga ett monument. Hon förde oss in i detta kringelkrokiga med stor värme och kärlek. Hon visste av lång erfarenhet att vi var i evigt behov av stöd, uppmuntran och ömhet. Var helst du träffar mycklingbor så kan ni tala om Hedvig Norén. Och möter du halvgamlingar från Baskemölla så kan ni snacka om Brita Ekelund. Småskolelärarinnorna, vår första smak av tillgivenhetens sötma. Låg lön. Socialt stod de inte särskilt högt. Småskolan var ju bara småskolan. Nu vet alla att det är precis tvärtom. Och här sitter jag nu, en 80-årig man, och plitar ner dessa rader av krummelurer som kallas bokstäver, som blir den här berättelsen. Och tänker att det var du, Hedvig, som lärde mig detta. Grunden till hela mitt långa skrivande liv. Kan jag göra annat än älska dig?